Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Hej och hjärtligt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias.
Ja, så är det.
Den har vi sagt några gånger.
Ja, man får titta vad det är för nummer. Jag kan inte i huvudet hur många avsnitt det är, men det är ju väldigt många.
Ja.
Men det känns, vi har fortfarande kul.
Ja, vi har ju det.
Jag behöver bli lite upplyft idag, Mattias, så det är bra att vi är här.
Ja, bra. Ja, men jag är laddad.
Ja, vad bra. För jag har haft en ganska skitig vecka.
Vad har du det?
Ja, på riktigt.
Ja.
Och jag kan berätta hur det började. Min son har ju gått och pluggat och skulle konfirmera sig.
Ja, det vet jag.
Och det har varit jättekul. Vi har fått mycket så här värderingssamtal hemma. Han har fått massor med nya kompisar. Och han har gjort detta på ett ställe som heter Finnåker utanför Örebro, Fällingsbro. Som är liksom en, där som använder live, levande rollspel som liksom ett sammanhang för att liksom
otippet skapa att, att just ni hade något med levande
alltså,
live.
Alltså, verkligen inte. Men det har verkligen varit fantastiskt. Och så var det då dags för konfirmation. Och de är 12 stycken konfirmander. Han konfirmeras ju ett år för tidigt egentligen och har berett dispens för det för att få göra det med sina kompisar liksom. Men då är det inte bara jag och Andrea och någon farmor och farfar utan då är det typ 250 ungdomar mellan 15 och 20 som har varit där på läger i flera dagar som också bara hänger kvar för att vara med när de konfirmerar sig. Så det var supercoolt. Vi sjöng, vi skrattade, vi grät och du vet när deras präst liksom lägger handen på välsignade dem, då kommer de här 250 ungdomarna och lägger handen på prästen och på varandra och bildar som en stor pyramid av människor som bara säger till de här 12, 14, 15-åringarna liksom att nu är ni en del av oss och vi kommer med på ditt äventyr och liksom du är kärlek och välkommen. Alltså så här, jag gråter, tycker det är fantastiskt och så bubblar det upp en känsla i mig som jag haft hela veckan nu. Jag blev avundsjuk. Alltså fan, min son verkar ha ett roligare liv än vad jag har. Jag vill också ha så här 250 sköna 17-åringar som bara är för mig, som vill leka, som vill undersöka, ha kul. Och så pratar jag med mina kompisar. Det är verkligen inget fel på mina kompisar. Men några livfulla, äventyriga 17-åringar som vill liksom undersöka världen. Är det inte?
Så jag är inte.
Jo, men vi har ju kul. Vi har jättekul. Du är en av mina roligaste kompisar. Men sen är... Jag håller på att tröttna lite på mitt liv liksom. Och den här veckan känns lite så att... Jag är inte avundsjuk på Primus. Men,
nej,
jag vet inte vad det heter. Men jag är liksom... När vi har käkat middag och han säger så här... Jag ska in på mitt rum och prata med mina kompisar. Då tänker jag så här... Ja. Det är ju rimligt. Det låter ju mycket roligare än det vi ska göra här ute i vardagsrummet. Liksom. Och så är jag nästan som att säga, får man följa med? Men det är klart jag inte får. Det är ju hans liv, det är ju hans resa. Men känner mig som en sån förutsättning. Känner du igen detta?
Ja.
Man blir liksom så här, det är så gubbigt. Ska vi sitta och prata om självdeklarationen på middagar?
Ja, men
och
vet folk vad,
som
vet tjatar
om hur de har på jobbet
lugn,
och
det...
mamma är sjuk. Och,
för det första, ja, det är tråkigt.
Mm.
För det första är det väldigt fint att se dig. Jag ser att du är rörd.
Mm.
Jag tror inte jag har sett dig gråtmild.
Nej, nej.
Ja, på det sättet.
Så var det.
Mm. Det händer något här inne idag, ja. I bubblan här. Ja, fint. Men det jag också ska säga är att den där känslan hade jag också när barnen, det var någonstans någon gräns när barnen började bli stora men ändå inte. De behöver den fortfarande men de var ändå roligare med någon annan. Eller
ja.
Jag tror att det är liksom livet som pågår och just det här med barnen i alla fall. För att sen...
Du har ju sen, två också, smart. Ja. Du kan ju fejda ut. Jag hade ju bara en. Nu är det kört.
Ja, men det är det inte är, vet du. Därför att det kommer vara perioder. Och jag hade en period där min son träffade en tjej och så vart han superkär. Och sen så var inte det som jag och Malin tyckte så viktigt. Det vill säga att han hade ju viktigare saker för sig och hade annat att göra och såg honom betydligt mycket mindre. Och det var lite jobbigt. Jag kan till och med säga så här, jag sa till honom när han kom in i lägenheten och sa, nu ska jag åka över till den här tjejen. Och då kände jag någonstans att det här var sista dagen som han bor hemma. Alltså det var sista ögonblicket när han klev ut genom den dörren. Mm. Så jag för så här skojade lite för att hantera det, så tog jag, hittade en vit servett och så stod jag och vinkade till honom så här. Mm. Hej då Hugo. Han bara, sluta larva, det är inte alls så, det är inte alls så. Mm. Så. Och då var så här, men vad skönt liksom. Mm. Sen har det där kommit och gått. Mm. Bitvis så är det ju nu så att man känner så här, åh vad skönt att vi har en ensam här bara, jag och frugan.
Ja, det är ju det också skönt, va? Men ja. Det är också, meningsfullheten har ju sjunkit något. Liksom.
Nej, men det gör inte det. Det är för att du är lika viktig. Han kommer komma.
Ja.
Så det där är bara det där är ett moment för dig.
Ja, okej. Okay. Tack.
Men kan det vara så också nu? För jag tycker att det känns lite extra högtidligt här inne i våran studio just
ja.
Nu.
Ja.
Det är någonting med en sån här fin, nu ska vi se så jag ser rätt.
Prästkragen blommar, så det heter det nog inte, va? Jag vet inte.
Blommar, ja. Jag vet, ja, vi får...
ja, men det heter prästkrage.
Det heter så.
Ja.
Mm. Vi passar på direkt här nu och välkomnar biskopen Andreas Holmberg.
Tack så mycket, tack.
Och då ska vi säga biskop för Stockholms stift.
Just det.
Mm. Välkommen hit.
Tack.
Vi har pratat idag, Charlie och jag, och vi har pratat om Jesus, för vi har spelat in ett avsnitt till, alltså innan.
Mm.
Och då kände vi båda, när vi träffades här, sätter vi oss och sen, dels så hörs vi då veckan innan och så pratar vi lite grann och vi ska snacka om.
Mm.
Och sen så träffas vi alltid innan samma dag då som idag. Och det är något, vi båda kände så här, vi får en biskop i poddstudion.
Mm. Ja, det är lite, det känns...
Det
är en tung titel.
Mm. Det känns liksom stort, det känns väldigt respektfullt. Jag är nästan så jag tänker så här, nu ska jag inte svära, tänker jag. Mm. Nej, men det är någonting alltså över det. Och sen har du dessutom ett väldigt fint, vi ska ta en bild sen. Du har ett väldigt, väldigt fint halsband med ett kors i guld.
Ja.
Mm. Är det äkta guld?
Äkta guld. Mm. Ja, det och det har gått här från mina företrädare. Så jag har hängt runt.
Vågar du ha, inte obehagligt om man är på stan. Nu hade ju du någon jacka över.
Ja, precis. Men... när jag reser ju mycket tunnelbanabuss runt om i Storstockholm. Då stoppar jag ofta in det i jackfickan eller något sånt
där. Ja. För det där är
ett jättekors.
Det är ett stort kors. Det måste ha värt ganska mycket pengar.
Absolut.
Man måste vara biskop eller hiphoppare för att komma undan med den där. Hade du haft den idag hade man tänkt så, oj då, vad hände där?
Ja, precis. Ja, så är det. Nej, men det är verkligen nära att du är här. Och vi tänkte att du skulle få presentera, eller vi tänkte så här, höra hur blir man biskop och vart börjar
det? Ja, men absolut.
Vem är Andreas?
Ja, men apropå era stories här, så för det första så är jag ju pappa, precis som ni båda.
Mm.
Och när du berättar, Mattias, din story här, så associerar mina döttrar är 30 och 27. Vi har två döttrar. Och när min äldsta dotter flyttade hemifrån, det är nog 10 år sedan, hon var 20 tror jag, eller 19 till och med. Då kom hennes pojkvän i ett sånt där, sån här riktig skrotbil som man har när man är ung.
Mm.
Och så lastade de in hennes grejer och så flyttade hon med honom till en småstad lite söder om Stockholm. Och då gick jag ner till det som hade varit hennes rum i ganska många år då. Satte mig på sängen för den fick inte plats så den var kvar och bara stod rätt.
Mm.
Jag känner, som du sa, liksom, nu är det en era som är slut.
Ah.
Här vänds ett blad. Och samtidigt också konstatera, ja men det är ju livet, det är så det ska vara. Det vore hemskt om de aldrig flyttade hemifrån.
Mm.
Så att det var också något naturligt,
ja,
och fint med det. Men det är gripande alltså när det tar slut.
Mm. Mm. Och hur var det när nummer två då? För jag har en och en halv ska jag säga. Jag har en dotter som är väldigt självständig, bor fortfarande hemma. Men sen har hon varit i USA på ett utbytesår.
Mm.
Men så att det är tydligt att hon har börjat distansera sig ganska mycket så.
Var det lättare med nummer två?
Nej, det var inte lättare. Då blir det mycket mer definitivt. När Johanna flyttade, då var det ju verkligen bara min fru och jag. Och då blir det så att vi fick ju liksom på något sätt återuppfinna vår relation. Vilka är vi nu när det bara är du och jag här?
Ja.
Vi kan liksom inte ägna oss åt barnen på samma sätt som man ändå gör när de är hemma. Men det är som du säger, de finns ju där. Man är fortsatt viktig för dem. Och nu har vi barnbarn också. Så där. Men det var liksom en ny fas i vårt äktenskap faktiskt, där vi fick liksom omdefiniera liksom, okay, hur ska vi göra?
För man har ju hört att det finns många som går isär. Man har varit så mycket för barnen och gjort så mycket med barnen, och man kanske har slutat bjuda till lite extra.
För tappat bort varandra på vägen.
Man har tappat bort varandra på vägen. Så är det ju väldigt vanligt, har jag förstått, att det kan bli så att ja, men vi är nog klara med varandra liksom.
Och man kanske håller ihop för barnens skull.
Exakt,
och sådär, liksom,
tänker,
men sen när de flyttar så kanske
det kommer bara över båda att nu kanske vi är klara. Men hur gjorde ni då för att Var det att du varit lite extra tulpaner ibland eller när du kom hem?
Ja, du får väl fråga min fru. Jag tror jag kanske inte. Men, ja. Nej, men vi har ju alltid ändå, vi har haft tuffa perioder i vårt äktenskap, varit gift över 30 år såklart. Som alla som lever länge i tvåsamhet så går det ju upp och ner och vi har haft sämre och bättre dagar. Så vi har ju pratat mycket om det där, tagit igenom det där. Men en sak som vi gör på ett helt annat sätt nu, det är ju att vi, liksom, vi går på teater, vi... museum och sånt där. Det gjorde man på sin höjd på, när det var skollov kanske och gick på någonting. Mm. Så att vi tar del av kulturutbud på ett helt annat sätt. Och skaffar oss gemensamma erfarenheter på det sättet.
Just det. Är din fru inom kyrkan?
Ja, hon.
Också?
Hon är präst i Svenska kyrkan. Ja. Vi träffades i Uppsala på universitetet när vi studerade teologi.
Underlättar det, tänker du? Jag var inne lite på, inte så mycket kanske på eran, för ni bor ju fortfarande hemma, men att det sköljer över en något så här typ av meningslöshet, alltså meningsfullhet måste ju ändå vara en del av eran vardag, att ha den typen av värdiga samtal med andra. Har ni ett språk där ni känner att ni har lättare, tror du, än andra att prata om livet?
Ja, jag tror faktiskt det kanske känns förmätet, men jag tror det, för att i vår profession så är det vi gör till väldigt stor del. Vi möter människor i livets alla skeden, när man har fått ett barn eller när någon har dött vid en stor olycka eller plötsligt dödsfall och liksom. Så vi lever ju liksom i gränslandet eller gränsländerna som våra likrättsar kring väldigt mycket i de här stora viktiga tidpunkterna. Och inte, apropå konfirmand, jag har ju själv haft hundratals konfirmander genom åren och det är ju sån källa till glädje och meningsfullhet. Och jag har ofta blivit rört i tårar, även för det inte varit mina ungar som jag har haft förmånen att få jobba med på läger och hemma vid också. Så att, som präst så lever man ju väldigt nära livet, så är det. Ja. Så att jag tror att man får en slags förtrogenhet att liksom föra livsnära samtal om det som faktiskt är viktigt på riktigt för oss.
Just det. Men hur började det då? Vaknade du upp och insåg att du skulle bli präst över en natt? Eller liksom var det, hur kom kallet liksom?
Ja, nej, så det kom inte plötsligt utan rätt tveksamt sådär. Det var när jag gick gymnasiet och ett par år efteråt, så bodde jag i Göteborg i Partille och var aktiv i kyrkans ungdom där. Och då var det många som tyckte att du borde bli präst, Andreas, du skulle passa. Och jag ville bli pilot eller någonting annat, men inte präst. Och jag sökte faktiskt Sveriges första civila pilotutbildning som kom då på slutet av 80-talet. Det var 2000 sökande till 14 platser och jag kom nästan in. Det var sådana här liksom, motoriktöster och grejer på KTH. Eller på försvarshögkvarteret där.
Men var du född då? Slutet 60?
Ja, 66 är jag född. Ja. Mm. Så då lite stukad, för jag kom in på prästutbildningen i Uppsala på teologin. Ja. Så då åkte jag till Uppsala lite halvhjärtad, lite misslynt så att jag inte kom in. Och så tänkte jag, okej, jag gör väl det här då, så får vi se. Men sen så tog det nog två och ett halvt år av heltidsstudier och en del praktiker och sådär i olika församlingar innan jag själv tyckte att nej, men det här vill jag.
Vad var det som lockade dem med präst som yrke? Man kan ju vara kristen och engagerad på många sätt. Absolut. Men präst är ju liksom ett jobb liksom.
Man behöver verkligen inte jobba kyrkan för att vara kristen. Nej. Så är det verkligen. Nej, men jag har nog alltid vetat att jag tyckte om människor. Jag har liksom genuint intresse och tycker det är skoj med människor. Mm. Och när jag var aktiv då som äldre tonåring i kyrkan så jag blev kvar och så strax efter min konfirmation så upptäckte jag att det här är ju jätteroligt liksom, meningsfullt. Ja. Ja. Att få leva nära livet, få möta människor och stå i det. Så det var det som lockade.
Men du har aldrig haft någon period när du tänkt så här, jag går tillbaka till pilot istället. Så har du sneglat mot dörren någon gång och kollat, smicka ut innan sakrifierna?
Ja, ärligt talat så hade jag en period.
IT-konsult istället? Eller?
Ja, kanske inte IT-konsult. Jag gillar IT att använda det men inte att bygga det så. Jag hade en period, kanske 15 år sedan, då jag var väldigt sliten. Jag var församlingspräst i en församling här i en förort i Stockholm. Jobbat hårt länge. Och kände, hur ska jag orka det här tills jag går pension? Det kommer inte gå.
Just det.
Och då hade jag en vän i en annan del av landet som också var präst och som slutade med det och läste lokförarutbildning. Och då tänkte jag, det är ju inte pilot, men det är ju samma gebit ungefär. Att sitta själv i en kupé eller i en förarhytt och styra tåg och liksom vara i fred från människor. För då var jag rejält sliten. Så då tittade jag faktiskt på allvar på, vad finns det för utbildningar? Hur kommer man in och hur funkar det liksom? Och sådär.
Ja, jag har faktiskt en kompis som är präst, eller nu har vi inte träffats på länge, men som jag mycket väl kallade kompis förut innan jag flyttade till Stockholm. Och han slutade som präst och började som trädgårdsmästare istället. Men hans faktiskt främsta sak, och det kanske du kan få kommentera på, det var att han hade problem med att vara präst i Svenska kyrkan därför att han tyckte det blev bara mindre och mindre tro. Mm. Alltså det blev kafferep och det var liksom afrikanska liksom trumlektioner och det blev väldigt mycket ceremonier som handlade om, det är bra om du inte nämner den där Gud så mycket liksom och sådana saker. Så för honom var det som att det var för lite Gud i kyrkan för att han skulle kunna förstå detta.
Det är ju inte...
Känner du igen den kritiken eller den liksom frustrationen?
Ja, inte för egen del. För mig har det alltid varit viktigt att liksom, vi pratar om Gud och Jesus. Vi tror att det finns en högre makt som vi kallar Gud och att det spelar roll för våra liv. Och att den Gud inte är där uppe någonstans utan mitt i, här och nu i våra liv. Liksom. Och det är på riktigt. Så att, det är inget fel på kafferep tycker jag. Men liksom, det finns ändå ett fokus för det vi gör i kyrkan. Oavsett om det är meditation eller kafferep eller en gudstjänst. Eller en begravning eller ett konfirmandläge så samlas vi runt någonting som inte bara handlar om trevligheter om det var det han kanske upplevde eller tyckte. Så att, om man kände så kan jag förstå att han ledsna.
Just
för det var väl inte det som var hans kall.
Liksom. Nej, det var ju inte det.
Han ville ju dela något viktigare.
Nej, precis. Det var ju det som var. Men jag kan ju ändå, om jag jämför min sons konfirmation med min egen så skulle jag ändå påstå vid en första anblick att det är mer av värderingsfrågor och liksom hitta sig själv idag än bara hur det var för, vad kan det vara för mig då? Det måste ju vara 30 år sedan då det kanske var lite mer ha koll på vilka evangelier och gå och skriva en bok exakt hur många gudstjänster och förstå vilken färg det var på påsken. Så att jag menar, kyrkan verkar lite ha bytt strategi där kring hur mycket man måste kunna för att få vara med.
Liksom. Och det har väl kanske svängt igen där, men det säger att det har skett en förskjutning från att konfirmationstiden var liksom en period av kunskapsinhämtning i första, där man skulle lära sig 10 gudsbud och fader vår och annat sånt där.
Mm.
Kanske några salmer till ett mycket större fokus, och det är ju rätt länge. Det måste ju ha börjat typ då, om det var 30 år sedan, för det är inget nytt alltså.
Nej.
Där vi inser att kristen trodde ju inte att ha ett antal kunskapssegment här inne i hjärnan, utan det handlar om att det handlar om en relation till det heliga. Och det handlar om erfarenheter, om upplevelse. Och kunskap är inte oviktigt, men det räcker inte, utan till kunskapen måste vi koppla vårt känsloliv och våra erfarenheter och upplevelser. Och därför lägger man mycket mer fokus idag på konfirmandtiden till exempel, men också i övrigt så att säga kyrkans möte med människor av alla slag, att erfarenheten får finnas med och att Gud möter oss inte genom kunskapen, utan Gud möter oss ju i livet.
Mm.
Så att konfirmationsundervisning till exempel handlar om att hjälpa unga människor att få syn på hur Gud finns här och nu liksom. Och då är kunskapen inte oviktig, men den är liksom ett instrument.
Men hur går det då? För man tänker att å ena sidan så tänker man, då blir man mer inkluderande. Man kanske inte skrämmer bort lika mycket människor med att det ska vara så himla stå på rad och hålla i hatten och göra så här och tack för gudstjänsten. Men å andra sidan så blir man ju också mer otydlig och det är frågan så här, hur ser det ut i statistiken? Vill folk vara med? Går affären ihop? Jag menar, det är ändå lön. Du ska ha lön och någon ska betala andra tjänster på staden och det ska liksom göra saker. Går det bra för kyrkan eller går det trögt för kyrkan?
Ja, det är både och. Men tar man konfirmandet till exempel här i Stockholms stift som jag då leder, där vi är nästan 1 miljon medlemmar. Så senaste åren har ju antalet konfirmander ökat med drygt 500.
Mm.
Så att 2022 så var det ju 4300 någonting. 15-åringar som konfirmerades bara här i Storstockholm.
Ja.
Och det är 500 fler än vad det var 2016. Även procentuellt andelen av 15-åringar så har det ökat så att säga.
Men den andelen har ökat, det är ju tecken på något.
Mm.
Men man kan väl ändå konstatera att även den är ändå lägre än vad den var när jag konfirmerade.
Absolut.
Dramatiskt lägre, påstår jag väl va?
Ja.
Idag är folk höjer lite ögonbryn ärligt talat över att min son har konfirmerat sig. Så, jasså.
Nej, men idag är det inget majoritetsval utan det är en minoritet av årskullarna som konfirmerar sig. Men likväl är det trendbrott här som är ganska intressant. Och jag tror det hänger ihop med detta. Och jag tror inte att det handlar om att det skulle bli en uttunning, så att säga, eller att man någon slags förflackning. Utan det är tvärtom att man, om vi tar konfirmanderna som exempel, så har man liksom hittat ett språk, en pedagogik, ett tillvägagångssätt som gör att tron blir någonting som kommer på insidan av den unga människan.
Mm.
Inte som sitter i några utan tillkunskaper som jag ska rabbla upp på konfirmationsdagen eller så.
Mm.
Utan det du beskrev här kring din sons konfirmation. Liksom, att man dras in i ett sammanhang, i gemenskap. Där det är självklart att det finns någonting vi kallar Gud och en transcendens och helighet i våra liv.
Den här veckan är vi sponsrade av privata affärer. Gillar du privata affärer? Gör du mycket privata affärer?
Ja, men jag gör väl privata affärer om någon. Eller så här, vi gör väl alla affärer hela dagarna. Men det som ju är privata affärer, där det liksom är börs och det är fonder och det är alla... Det är ju sådana saker som Jag blir förvånad hur många som är engagerade i extrapriset på köttfärs och hur många som inte är engagerade i vilka fonder de använder för sin pension eller sitt långsiktiga sparande.
Och jag måste säga att sen vi ska också tacka Privata Affärer för att ni är sponsorer här till våran podd.
Jättekul för oss.
Och det gjorde ju att jag ganska ärligt erkänna att jag visste inte att den här uppdaterade sajten som de öppnade 2023, alltså var det juni 2023, att den var så otroligt bra. Så att jag har fått chansen nu att gå in och testa. Och alltså, oj vad mycket info det finns. Alltså, allt som du säger med aktier, fonder och hela den biten. Jag kunde knappt sluta läsa för att man blir så här. Och sen är ju vissa, ibland kan jag tycka att mycket ekonomiinformation är svårt att förstå. Men det tycker jag också är fördelen med. Man vet att det är innehållssätt väldigt sant och rätt. Men också lätt att fatta. De gör det på ett otroligt bra sätt tycker jag.
Om ni inte har testat, varför inte gå in på Privata Affärer Premium? Kostar 49 kronor, inte för en månad, inte för två månader, utan för tre månader. Och då får du allt digitalt material på privataaffärer.se. Nu säger jag Privata Affärer, men det fattar jag med när det är .se att det är...
Ja, men det man gör affärer. Ja, men det är ju så här, man går in på www.privataaffarer.se. Inget ä alltså. Nej. Utan ett ä utan prickar blir ju ett a.
Privataaffarer.se
/...
Snedstreck säger du, jag säger slash.
Ja, snedstreck ekonomi.
Ja.
privataaffarer.se/ekonomi.
Jag har ju smitit från jobbet idag, Mattias. Jag sitter ju, jobb, men jag sitter ju mina dagar på Saveland. Och det kan ju jag ju göra med gott samvete eftersom de är sponsorer till det här avsnittet.
Undrar när jag ska få komma upp på en kaffe, att du bjuder upp mig på en kaffe.
Jag skäms ju att jag inte har gjort det.
Nej, det har inte varit
Då hade jag kunnat visa dig att här har vi fasträntekonton, här har vi strategierna, här har vi fastighetsprojekten.
Ja.
Jädrar.
Ja, men det får ju bli nu då.
Men jag vågar inte riktigt bjuda upp det, för jag tänker att folk tycker att det är skrytigt att jag ska visa att jag är kompis med dig. Förstår du? Att det blir lite så här...
Ja, gullig du.
Men det... Ja.
Ja, men ja, tack för det. Men vi ska framförallt tacka till Saveland som hjälper oss att se till att den här podden skulle bli av. Eller att den blir av, rättare sagt. Så att gå in på saveland.se/fast, för vad finns där?
Där har vi ett fast räntekonto med 6% ränta per år.
Ja, det är
inte illa.
Nej, det är inte illa pinkat av en trähäst. Innan vi landar så vill jag bara, för du hade ju planer på kanske, eller du var sliten, jobbade då som präst. Hur sen då? Hur blir man biskop? Vad
det var
är
någon nytändning där, eller?
Ja, precis. Man kan, det är ju inget jobb man söker, utan det är ju, man blir nominerad och sen så är det en ganska utdragen valprocess. Där man blir vald till biskop av representanter från, i mitt fall, då Stockholms stift.
Okay.
Både präster och de som är diakoner, men också vanligt kyrkfolk, lekmän, alltså som är lika delar då, som väljer.
Det är ju fint, det måste ju kännas extra fint att det är någonting som någon har... Men förpliktigar inte på, kan det inte vara jobbigt att tänka så här att du är ju ändå då en förebild inom kyrkan och ska vara det. Jag tänker att det är inte bra om du tar en öl för mycket eller uttalar dig på fel sätt. Nej, men alltså, förstår jag menar? Känner du ibland att du behöver verkligen leva upp till att vara en förebild liksom?
Ja, det är ett stort förtroende som förpliktigar, visst är det så. Men helt ärligt så känner jag inte att jag måste spela någonting eller låtsas någonting, utan jag är väldigt mig själv och genuin. Och,
Tar du en öl?
Ja, på somrarna framförallt. Jag gillar kall öl när det är varmt ute.
Ja. Tar du en cigarr?
Nej, jag röker inte. Det gillar jag inte.
Nej. Men det finns inga sådana?
Nej. Det får man gärna göra om man vill.
Men vad gör en biskop då? Man väl har fått jobbet. Vad skiljer sig mot att vara präst och vara biskop liksom?
Ja, rätt mycket kan man säga. Alltså, jag leder ju Svenska kyrkan i Stockholms stift. Så dels är jag ju en representant för Svenska kyrkan. Jag intervjuar sådana här grejer och media och internationellt också. Vi har ju kontakter internationellt, Stockholms stift och sådär.
Men du har som ett personalansvar. Du är någon typ av chef för kyrkoorganisationen i Stockholm, eller?
Nej, inte personalansvar, utan de allra flesta medarbetarna i Stockholms stift, 2-3 tusen, de är ju anställda i de lokala församlingarna av sina styrelser där och kyrkoråden som det heter.
Ja, just det. Och där bestämmer inte du vem som ska få göra vad.
Nej,
och hur
så att jag, man kan säga mitt ledarskap är med. Jag är inte chef, jag är ledare kan man säga.
Ja. Och vad är exempel på saker som, vad har du gjort den senaste veckan som man kan säga, det där är en sån här biskopsgrej som biskopar gör liksom?
Ja, men ikväll har vi styrelsemöte i Stockholms stift, träffas i styrelsen ikväll. Jag träffar de som vill bli präster och diakoner som vill bli antagna för det.
Mm-hmm.
För det är en antagningsprocess.
Och då är du med om en lämplighetsbedömning?
Ja, precis. Och det är jag som fattar besluten ytterst. Även för jag har ett ganska stort gäng människor som på olika sätt möter och träffar de här människorna. Ser dem i action och så.
Mm.
Jag ägnar rätt mycket tid åt att besöka församlingarna runt om i Storstockholm. Det finns 160 kyrkor. Det sker massor av bra arbete ute i församlingarna. Och sen hela min tid går till att besöka församlingarna i syfte att liksom stötta dem, främja dem, peka på saker de kanske måste ta tag i, förbättra, utveckla. Så det är en viktig del av mitt arbete.
Men det måste finnas mycket utmaningar, tänker jag, inom Svenska kyrkan. Dels är vi många fler religioner, till exempel.
Mm.
Jag vet min svåger vid ett tillfälle, nu är de inte gifta längre, men han gifte sig då med muslims, helt enkelt. Och då var jag och träffade på Söder där, så var jag och träffade imamen då som vigde dem. Och det var ju otroligt intressant, för jag hade ju föreställningar om att det skulle vara någonting ganska väldigt annorlunda mot vad vi fick höra på våra skolavslutningar, som var extremt. Jag är uppväxt i en liten ort utanför en liten stad, så att vi hade ju alla våra skolavslutningar, allt sånt var ju i kyrkan alltid liksom. Och då började han prata, men gjorde det på arabiska. Men då bad jag honom så här, för om jag ska kunna vara vittne. För att det var ingen stort, utan det var bara jag och han och hennes pappa och hon då, såklart. Men då bad jag honom ta det på svenska, för att om man ska vara vittne så vill man gärna veta vad som sägs. Och då slogs jag av hur oerhört likt det var, den svenska som jag upplevde. Alltså det var ingenting jag studsade på. Nej. Eller kände så här, oh, det där vill jag inte. Utan det var ju liksom att man ska vara hygglig och hyvens. Älskar varandra, vara trogna och vara schyssta liksom. Ja. Det var inte så. Ja, men egentligen var det där det gick ut på. Ja.
Men
samtidigt så känner jag, samtidigt så känner jag ju så här, när man ser de här ute i världen och vad religioner kan ställa till. Om då pratar vi religioner som kanske inte är, som verkligen inte då är de största eller kanske de vanliga. Men det blir ju...
Alltså, vänta nu. Kristendomen får väl ändå ta ansvar för att en hel del länder de senaste tusen åren kan man ju knappast ducka
nej,
för
men
att
vi börjar,
det
var
hämt en hel skit också.
Jag måste börja någonstans. Ja. Jag bara menar så här att religioner kan ju ställa till det extremt mycket. Det har vi ju sett alltså, med krig och bakgrund och hela den här. Alltså, oerhört mycket. Medan jag kände att de jag har träffat inom olika religioner är ju rörande överens när man pratar, i alla fall på den nivån, så slogs det av att det var ingen skillnad, upplevde jag egentligen. Och utmaningen, menar jag, med Svenska kyrkan nu också, när vi får in fler religioner i Sverige, att utmaningen att fortsätta, att ni ska kunna växa och kunna komma med ett budskap.
Mm. Ja, det var ju kanske några reflektioner, men det är ju som du säger, eller som ni båda säger, att det har gjort mycket ont i Guds namn, eller olika religioners namn, inklusive kristendomens. Så är det ju. Och samtidigt måste man också kanske vara lite kritisk när man då tittar på alla de krig och sådär som liksom har framställts som religionskrig. Så religioner består ju av människor som vi, liksom människor som vill ha makt, som vill ha pengar, som vill ha inflytande. Och då har det ju historiskt i alla fall, och kanske fortfarande till viss del idag, varit ett sätt att legitimisera det genom att göra, liksom, det är Gud som har sagt att vi ska göra detta, eller Gud har gett oss det här landet, eller vad det nu kan vara. Som att man sätter på det som någon slags fernissa på det som bara är vanlig, tröttsam, mänsklig makt.
Eller hur,
tunga, liksom.
Mm.
Men det fråntar inte ansvaret, såklart, och absolut inte. Men sen reflektionen är, jag var själv förra veckan i Stockholms moské, om du var där på Södermalm vid Björns trädgård. Och mycket är ganska lite, i synnerhet med islam. Vi har ju samma röt, vi har ju de samma judiska rösterna. Från judendomen kommer kristendomen, kommer islam. Och vi delar tron på att det finns en enda gud, inte många gudar. Vi delar respekten och vördnaden för naturen. Att den är någonting som, något gott, något som vi har fått, som vi måste värna och vårda. Respekten för vår medmänniska, människans lika värde. Och så det finns ju många, många sådana riktigt viktiga kärnvärderingar som vi delar, absolut.
Och man kan säga att det är ju väldigt mycket så fort man läser på, att det är ganska likt. Det är inte så himla stor skillnad. Och det tycker jag kommer fram ganska dåligt. Att man är så rädd, så här, nu kommer de där religionerna in i Sverige. Eller nu kommer det där, som att det skulle vara det stora hotet. Men som du säger, det är mycket annat som är hotet. Kanske de patriarkala strukturerna eller liksom icke-demokratiska rörelser eller så vidare. Som finns liksom i bakgrunden av en rad olika religioner, eller i alla fall parallellt. Men samtidigt har vi haft, tycker jag i alla fall, eller kanske bara jag i en sån miljö, mycket liksom uppvaknande ting, meningsfullhet kring andlighet till. Så är vi ändå så toppmatade med att vi har ju den mobiltelefonen vi vill ha, de flesta i Sverige, och vi har råd att duscha och få det funka. Då kommer man upp på behovstrappan någonstans. Absolut. Till där jag nu sitter och är lite depp pampig över mitt förträffliga liv. Men där är det väl inte som att det är så tydligt att kristendomen har tagit, i alla fall inte Sverige, tagit så mycket mark, utan då blir det mycket yoga eller att man ska liksom söka sig till något tibetanskt eller något sånt där. Att det, förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår vad jag menar.
Du måste ju vara jättefrustrerad att så fort det ska liksom människor komma i kontakt med andlighet, ja, då ska de liksom åka till Indien istället för att bara komma ner till dig. Liksom. Blir du inte frustrerad över att folk går över ån efter vatten?
Jag kan känna det som en frustration kanske, för att jag tror ju att kristen tro och Jesus Kristus, som liksom är den stora skillnaden jämfört med kristen tro och islam till exempel, och andra, det är ju Jesus Kristus så att säga. Mm. Och det jag uppfattar ändå att det där har ju svängt rätt mycket. Jag tror inte att så många åker till Indien längre.
Nej.
Jag tror att det är lite gammalt. Däremot så finns det idag en uppfattar vi och ute i församlingen också, alltså en stor existentiell törst hos människor. Mm. Där många känner, och du kommer ju från ett helt sekulärt analysföretag, Kairos Future. Mm. Jag läste om det i Dagens Nyheter tror jag. Som visar att 23% av vuxna svenskar tycker, du säger inte att du gör det, men tycker att livet är meningslöst. Att det de sysslar med, okej, jag kan väl göra det här, men varför? Och det har fyrdubblats sedan 2003, för 20 år sedan när man gjorde samma undersökning. Och det var 100,000 respondenter, så det är en jätteundersökning. Alltså var fjärde vuxen svensk tycker livet är meningslöst.
Vad skulle du tro, alltså vad är din tes? Vad skulle det kunna bero på då?
Ja, Kairos Future själva säger ju, och jag tror de har rätt, att en sak är ju ensamheten. Vi har en slags ensamhetens epidemi i Sverige. Och Stockholm har ju den största andelen ensamhushåll i världen av de stora städerna tydligen. Och även om man lever ihop med andra människor så kan man likväl vara väldigt ensam. Alltså, som präst har jag ju mött människor som lever i ett äktenskap eller ett samboskap, men som liksom känner sig helt ensam i det. Man har liksom ingen relation med sin partner, trots att man lever ihop och delar sovrum kanske och sådär. Så det pekar Kairos Future på som en orsak. Sen är det, de pekar också på sociala medier som ju är jättebra på många sätt och som betyder och ger mycket, men som också skapar väldigt mycket, till exempel ett slags jämförande förhållningssätt till livet. Du har det så här, du har det så här och jag har det bara så här. Och föder den här, ni vet det uttrycket FOMO, Fear of Missing Out, som kom för några år sedan på Språkrådets nyordslista. Alltså att jag missar hela tiden någonting. Jag borde vara där borta, jag borde köpa den där grejen, jag måste ha det där, jag måste resa till det där landet. Och det blir ju ett slags slaveri faktiskt. Vi använder det lite skämtsamt sådär liksom, eller mina döttrar gör i alla fall det, har du FOMO liksom. Men egentligen så är det ju ytterst allvarligt, alltså och det finns ju undersökningar på det också nu, att FOMO förde fram en slags känsla av otillfredsställelse, av att det är fel på mitt liv och att till och med att jag är fel, och det föder ju psykisk ohälsa som också är en sån här folkhälsosjukdom idag. Så jag tror det finns olika faktorer till det, men en sak de faktiskt säger, eller om det var någon som sa det på P1 när jag hörde det om detta, det är också för att vi saknar tron på något. Och det kan vara Gud, eller det kan vara en politisk ideologi eller någon slags annan idé. Men många har liksom ingen grundidé om vad livet är, så att säga. Varför vi är här och vad vi ska göra av de här 80 åren eller vad vi nu får.
Och då menar du att det skulle kunna vara bra att tro, vad man än tror så kan det vara bra att tro.
Ah.
Är det lite så du menar? Alltså att när man inte tror någonting så blir det mer meningslöst.
Jag skulle påstå att alla tror någonting, det är bara att vi kanske inte definierar vad det är vi tror. Liksom.
Tror du?
Ja, det är jag övertygad om. Du tror att det är bättre att man håller upp dörren än inte håller upp. Du tror att det är bättre att man kramar sina barn.
På så
alltså,
sätt. Ja.
Men det är väl samma. Alltså så här, tro är väl inte mer komplicerat än att man har gjort någon egen bedömning av vad som är gott och vad som är ont och hur saker.
Ja, men nu menar jag en tro på vad som ska hända när man lämnar jordelivet. Så att säga.
Ja.
Att de som ändå tror någonstans att vi kommer att.
Men du tror väl någonting om vad som händer när du dör? Du vet ju inte, för du har inte provat.
Nej, jag tror inte att det händer. Jag tror inte att det händer någonting.
Nej, men då tror du ju det.
Ja.
Då är det din tro.
Ja.
Och han har en annan tro.
Men det jag tror de menar det är väl snarare att man saknar en tro på, alltså att man saknar en idé om det här livet. Liksom. När barnen har flyttat, liksom, vad är det då? Liksom?
Ja.
Är det slut nu? Liksom? Eller ska jag försöka fylla det tomrummet med resor och häftiga upplevelser och liksom sporta stenhårt, liksom springa maraton eller vad som helst? Liksom. Är det som är meningen? Alltså det där...
Meningsfullhet kanske är ett bättre ord än
meningsfullhet.
Men då kommer en taskig fråga här. Då. Sverige har ju gått från att vara ett ganska religiöst land för 100 år sedan till att ha blivit en av de minst religiösa länderna i världen, och vi har ensamhet, för jag tror, och ni hade ju ändå nästan monopol på detta för 100 år sedan. Har inte ni sjabblat med bollen här? Hur gick det, hur blev det så, hur kan det gå så dåligt för er med tanke på, ni ledde ju loppet något så enormt för 100 år sedan och sen har efterfrågan bara stigit och sen är inte ni på topplistan längre liksom. Är det några krismöten ni har internt? Vad har hänt med produktutvecklingen här?
Ja, nej, men det är klart att det finns utrymme att vara självkritisk och fundera över. Samtidigt ser du ju, hela samhället har ju förändrats, men det är ju sant att 80-90% kanske ännu mer, om man går långt tillbaka i tiden, var med i Svenska kyrkan. Och det fanns ju ingen religionsfrihet, det är inte så nyss. Det är inte så länge sedan vi fick att det var tillåtet att inte tillhöra Svenska kyrkan.
Nej, och i skolböckerna på min tid så var det ju Jesus som var och Gud. Alltså det fanns ju inget annat alternativ, så att säga.
Mm. Nej, då var det ju kristendom på schemat. Nu är det religionskunskap, precis.
Ja,
ja. Ja, precis. Mm. Så är det. Men jag tror det är en del av en större samhällsutveckling där människan liksom har frigjort sig och liksom kunnat kosta på sig att tänka att varför skulle det behövas en högre makt? Och kanske också vrångbilder, såklart. Och som säkert kyrkans företrädare bidragit till att Gud är ett pekfinger. Gud är den som förhör dig på konfirmationsdagen. Och kan du inte det sjunde budet så aja baja dig. Och det är klart att vem vill leva i relation eller lita på en sån Gud?
Jag hade en sån diskussion, ska jag säga, med min mamma här. För min pappa gick bort i höstas. Och det var den första som var nära mig som har gått bort. Det var oerhört starkt, såklart. Och väldigt jobbigt på många sätt. Men jag vet att han var så här skeptisk. Och jag trodde att han hade gått ur Svenska kyrkan. Och nu då när det vart dags för så här, okej, vad gör vi nu? Så här, hur går det till med begravning? Jag tycker ändå att jag har bra koll på ekonomi och på blanketter och skatteverk och bouppteckning, känner man så där. Men det är ändå, liksom, har han rätt att få begravd i en kyrka? Och så här. Men då visade det sig att han var med i Svenska kyrkan. Och då frågade jag min mamma, som är ganska krass. Så där, att hon hade också mycket väl kunnat varit en sån som gick ur för att... Så här, Men då sa hon till mig så här att nej, jag skulle aldrig gå i Svenska kyrkan. Ja, men varför då? Vad är det du får? Jag liksom frågasatte henne. Varför då? Nej, för att jag vet att Svenska kyrkan gör så mycket bra saker för samhället och bidrar väldigt mycket. Liksom. Och hon är ju skarp och hon pratar inte i nattmössan. Så att, det förstår jag. Men då kände jag så här. Då började jag tänka efter och så tänkte jag liksom, ja men vadå, vad gör de då? Och så att i min värld tänker jag att det är en marknadsföring någonstans. För ni gör ju mycket då uppenbarligen som kanske inte syns eller hörs eller märks. Mm. Man liksom, generellt så finns det ju en jargong där ute. Vi sköter ju deklarationerna till väldigt mycket kunder och sköter ekonomin. Och då är det många som, vad ska jag vara med svenskar? Det är bara bocka ur det där. Liksom, jag har ju ingen för det här, jag går ju ändå inte i kyrkan. Så varför ska jag vara med där? Men då, så här, ni kanske skulle vara bättre på att berätta liksom, vad ni faktiskt gör.
Det där du beskriver från din mamma, det där hör jag ju ofta, både alltså, i first hand så här direkt från personer, men också i andra hand då, när jag möter människor som jobbar i församlingarna, att många är kvar i Svenska kyrkan därför att de känner ett stort förtroende för Svenska kyrkan. De vet om det stora sociala arbetet vi har för utsatta människor, vårt enorma barn- och ungdomsarbete, att vi är den största kulturbäraren i Sverige med liksom tusentals körer. Bara här i Stockholms stift har Svenska kyrkan över 500 körer. De flesta vet att kyrkan finns där när det är en skjutning eller någon katastrof av något slag, så att säga. Och det vill man stödja.
Så är det för mig. Jag är med i Svenska kyrkan. Jag betalar det med glädje. Och jag uttrycker mig inte som troende. Jag brukar säga när någon trycker upp mitt hörn att jag är aspiritist. Det vill säga, jag hoppas att Gud finns. Jag kommer inte bli alls besviken om jag dör och han står där.
Nej, det hoppas man.
Det kommer inte bli någon snack.
Nej, jag hoppas också.
17, jag hade ju satsat på ett annat rop. Men jag kan inte säga att jag öppnar den där boken och tänker så här, ja, det här är sant. Det här är jag klar.
Men jag tror, men det ligger mycket i det du säger, att många kanske inte vet det. Och det är någonting vi pratar om. Vi tycker nog att vi berättar och informerar och sådär. Men många kanske inte har koll ändå. Men apropå det du sa förut här, så är det ju så att antalet människor som aktivt går in i kyrkan, de menar inte de som döps när de är små, de blir ju medlemmar, men de som i senare livet går med i kyrkan, det blir fler och fler faktiskt. Mm. 2022 var det nästan 11 000.
Mm.
2021 var det 12 000.
Så och det är ett trendbrott, kan man säga.
Det är ett trendbrott. Så på 2 år är det 23 000 som har gått in i Svenska kyrkan aktivt. Mm. Och det, alltså 23 000, det är fler än vad de flesta politiska partierna har i sina... totalt sett i sina partier.
Mm. Ja, men
alltså Centern, KD och Liberalerna. Ja, och de ligger där kring 15-20 totalt. Och vi har fått det nytt på 2 år.
Det kanske är Holmberg-effekten sen du gick med, sen du blev biskop.
Ja, det var så.
Det är den vi ser. Nej, men det är jättekul att höra att det är så. För att Jag kände ju som Charlie just det här att det är ju så mycket färre nu. Och just det här med att man konfirmerade sig, det trodde jag liksom var borta tills för bara några år sedan. Så det, den trendbrottet har jag förstått. För nu är det ju väldigt många kompisar till mig som vars barn gör det.
Men det måste vara värt mer på något sätt. Alltså att det var någon som sa på någon stand-up, och jag tyckte det var ganska intressant, att är man från liksom ett land där man... Där alla tror på samma sak och det inte finns något alternativ och man växer upp i det och det är på det sättet, ja men då är man det. Men att i Sverige idag när det finns tydliga alternativ, det finns vetenskapliga modeller, det finns inget tvång, ingen ens press att välja det, att då säga så här, men jag ska nog ha det här paketet i alla fall. Mm. Den medlemmen borde ju liksom kännas lite bättre för dig, som att det här är ändå värt någonting. Det här är inte bara någon som jag får väl ta det då, tills i brist på något annat, utan det är någon som säger, men jag ska nog prova.
Men hur mycket kostar det med Svenska kyrkan? Vi börjar från andra änden.
Ja, men det beror på vilken församling du bor där, för att varje församling bestämmer själv sin kyrkoavgift, som det heter då.
Mm. Jag tänker att det är inte så stor om man bor i Nyköping eller Stockholm.
Nej, men liksom. Alltså, man betalar kanske mellan 2 000 och 5 000, de flesta genomsnittliga heltidsinkomsttagarna.
Mm. Just det, baserat på lön.
Ja, det är baserat på lön. Ja, så att ju mer du tjänar, ju mer bidrar de med till kyrkan. Ja.
Mm. Och det går in i stora kyrkan, det går in i Svenska kyrkan som helhet? Liksom.
Nej, det går till den lokala församlingen, som i sin tur då ska betala en viss andel till stiftet. Mm. Ja. Och till det gemensamma nationella.
Men betyder det att det finns rika församlingar och så finns det fattiga församlingar? Alltså de som har...
Ja, det gör det.
Ja. Därför att, är det märks det tydligt? Man kommer in och
nej, men vi har ett utjämningssystem. Mm. Som slags Robin Hood-skatt skulle man kunna kalla det, om man ska prata det som pratas bland kommunerna då. Så att de församlingar som har väldigt många höginkomsttagare till exempel, de betalar då en betydande del av de pengar de får in till det gemensamma. Medan de församlingar som kanske har väldigt lågt underlag, sämre underlag, får pengar från utjämningssystemet. Mm. Så man tar från de rika och ger till de fattiga, kan man säga.
Just det.
Så det finns en tröghet i det systemet, men likväl kan det vara så att vissa församlingar har liksom bättre pengar, mer med pengar än andra.
Men går det ihop sig i helheten? Går kyrkans årsbokslut, går ni plus, eller är det så att ni måste gå sälja av lite mark eller kränga iväg en kyrka för att få ihop affären?
Liksom? Nej, men som helhet så Svenska kyrkan är ju en enormt rik kyrka, alla mått mätt måste man säga, om man tittar internationellt och jämför med andra kyrkor. Men framförallt är vi rika på människor, det är det som är det riktiga kapitalet i kyrkan. Mm. För kyrka, jag brukar betona det, att Svenska kyrkan är inte en organisation, utan Svenska kyrkan, det är 5,5 miljoner människor drygt, du bland annat då, som har en organisation och som ska finansiera sig, och folk ska få löner och kyrkor ska hålla sig skick och så vidare. Klart det kostar pengar, kyrkan är liksom alla dessa människor, det är liksom den riktiga rikedomen i Svenska kyrkan.
Men,
alla dessa
det var
människor.
Ett vackert svar, men det var inte riktigt svar på min fråga. Går okay. årsbokslutet ihop sig?
Ja, det gör det. Det finns utmaningar i en del församlingar. En utmaning för Svenska kyrkan idag, och kanske allt mer på lång sikt, är att det finns över 3000 kyrkor, alltså kyrkobyggnader, förutom församlingshem och med sådana lägergårdar. De flesta av dem är K-märkta och kostar jättemycket pengar att hålla skick och underhålla. Och staten ger Svenska kyrkan ett bidrag på 460 miljoner per år, som har legat still sedan 99, tror jag det, över 20 år. Och de pengarna, deras värde har ju urholkats på de här 20 åren, därför att med inflation och också att alla sådana här specialgrejer, man ska skära om ett tag från medeltiden, alltså allt sånt där har stuckit iväg i kostnader.
Ja, men bara, man kan tänka elpriserna när de är uppe på Uppsala domkyrka, det kan inte vara billigt.
Ja, och många församlingar runt om i Sverige kallställde ju sina kyrkor. Ja. Nu under vintern när det var så vansinnigt dyrt med elen. Mm. Eller sänkte till miniminivå för att inte skada liksom,
ja, just det, paja målningar och sådana grejer. Träinredning.
När det kommer till krummärket så måste man ju ta hand om, det blir ju 10 gånger dyrare. Man kan inte bara, vi gjuter upp betonggolv. Nej, det ska vara.
Hur ofta går du i kyrkan?
Jag går i kyrkan kanske... Ja, nu snittar jag nog kanske på en 5-6 gånger per år i alla fall.
Om du exkluderar konfirmationsresan?
Ja, nej, men det är nog där det ligger. Alltså, för att,
gör det?
Ja, för att det är alltid någon bröllop eller någon begravning.
Ja,
eller
du menar hur ofta går du till kyrkan utan att det är ett bröllop?
Nej,
eller
alltså, jag går dit för att det är ett event där. Som spelar ut sig. Det kanske är en... Jag hänger mycket med musik, alltså körsång och sådana saker. Då kan det vara en konsert, det kan vara Early Music Festival, eller det kan vara liksom en adventsgudstjänst. Och en av mina bästa kompisar Ingrid är ju för detta kantor, så att jag hänger ganska mycket kring, eller jag vet inte, 5-6 gånger kanske inte är mycket, men det är inte som att jag går dit och säger så här, idag vill jag höra en
fel predikan. För jag har en av mina bästa vänner sa till mig att hon brukade gå, hon går alltid på julottan. Och jag har varit så otroligt, för jag är på landet på julen då, som ligger mitt i Sörmland. Och det finns väldigt mycket små, fina kyrkor där. Och jag har varit så sugen, sen är det så att jag är så morgontrött. Så att jag liksom, sista
året. Jag gör inte heller julottan, hellre midnattsmässan.
Ja, just det. Men jag funderar på om jag skulle gå i kyrk, alltså då så här. Och jag har inte gjort det, sen bor jag vid Ersta, det har vi fina.
Då gör du midnattsmässan på julafton. Där.
Och sen har vi Sofia kyrka väldigt nära, som är kanske den vackraste. När jag går ut och går ibland, går jag upp och sen brukar jag kolla om det är öppet för att titta in där. Mm. Jag tycker det är så maffigt så att man, och där, på tal om att det händer någonting, det brukar jag göra när jag är ute i storstäder också, så brukar jag alltid se en kyrka, så brukar jag gå in där, för att det är ju någonting alltså det känns lite magiskt att gå in i kyrka för mig. Man känner historiens vingslag och man känner så mycket i en, tycker jag då. Väldigt, väldigt vackert. Men av någon anledning så går jag aldrig. Och då menar jag, som vi sa, då går man, hör man mycket i filmer. Man går på söndagar till kyrkan och man gör. Men vi här, som, eller vi som medlemmar, går ju inte. Eller jag gör inte i alla fall.
Jag har inte varit i kyrkan sen jag var liten. Alltså, det. Jag går till kyrkan för något annat. Ja. Mm.
Är det gudstjänst eller löpande? Vad säger du? Ska man gå på midnattsmässa? Vad säger
du? Det du beskriver är jätteviktigt och värdefullt. Alltså att bara gå in, och det är därför många kyrkor, i alla fall i städerna, är ju öppna för jämnan. Just för att vi ska kunna gå in, bara droppa in när vi passerar förbi eller...
Det är okay,
och kanske bara sitta ner i bänken några minuter, tända ett ljus som man vill kanske. Eller,
kan jag
eller
säga så? Att jag känner Håkan Holmberg eller får jag komma in ändå? Liksom? Du behöver inte skriva upp mig på listan.
Flasha ditt kort i dörren.
Nej, men skämt åsido.
Jag menar verkligen allvar. Man måste verkligen inte bara gå till kyrkan när det är gudstjänst. Alltså. Även för det är jättefint tycker jag också naturligtvis. Och jag tror att det finns många poänger med att liksom samlas med andra människor och konstatera att i kyrkan är en av de få platser där det faktiskt är olika. När vi sitter där i bänkarna. Annars är vi dras till liksom same, homogena grupper så att säga, mer och mer ålderssegregerat. Men kyrkan, vi bjuder emot som mot det här. Vi tror på att träffas generationsöverskridande och att det finns något otroligt starkt i det. Men det här du beskriver, det är ju oerhört och det är absolut giltigt. Mm. Det är inget fel på det eller något sämre eller B-alternativ jämfört med att gå på en gudstjänst. Men att bara gå in i kyrkan när det passar, som du säger, man är ute i någon storstad i Europa, det är ju fantastiskt. Mm. Och suga in i atmosfären, sitta där och ana någonting kanske och skicka iväg några tankar till Gud, oavsett om man tror att Gud finns eller inte eller hör. Och som sagt, tända ett ljus. Och ofta är det ju kanske musik som spelas vissa tider på dagarna och sådär. Det är jätte så vi ska använda kyrkor.
Ska jag börja mer med nu? Vi brukar ju göra saker när vi har gäster i podden. Vi har ju haft väldigt många olika sorts gäster. Vi försöker ju alltid haka på.
Den här podden har ju fått att börja med ChatGPT till och med. Så att,
ja, precis. Ja. Ja, det är både det ena och det andra. Men då menar jag bara, ska vi gå på en gudstjänst ihop?
Du kan hänga på mig när det blir när du är där nere på jul.
Du går på gudstjänsten, säger du.
Nej, men jag går på midnattsmässan om jag är inte så vanligt. Om man får välja mellan det och julottan, då tar jag midnattsmässan.
Ja, det gör jag
man
också.
Är lite däst och har liksom käkat för mycket mat och man har suttit och stirrat med alla din asken. Och så ska man välja, ska du ut med hunden eller ska du följa med på mig? Nej, men vi har dragit med på midnattsmässan.
Men är det midnattsmässa fler gånger, alltså om året? Eller?
Ja, det är på julaftonskväll då. Sen. Ja, och, sen på och sen på påskaftonskväll.
Ja, då har vi bränt en kväll.
Precis, det tar kvar till nästa gång.
Ja, men ska vi gå på någonting snart nog?
Jag tycker du och jag ska besöka någon vacker kyrka och undersöka hur det är när vi ska ner till Italien om ett par veckor.
Ja, där finns det nog. Ja.
Jag som gillar arkitektur, möter lite nytt.
Ja, jag också. Ja.
Jag älskar ju gammal arkitektur och råkar vara konfirmerad i en kyrka som är allt annat än gammal arkitektur. Sankt Jakobis kyrka är väldigt by som är bunker.
Men har du några mer tips då till lyssnarna nu, avslutningsvis, på hur man ska kunna nyttja kyrkan och Svenska kyrkan och liksom... Man är med om man betalar. Ja. Liksom ett tips var ju som sagt som du sa till mig då, att
trilla in
och
absolut. Nej, men känn att även om du inte vistas eller går till kyrkan särskilt ofta, så är kyrkan din. Mm. Svenska kyrkan är ju en folkkyrka. Vi är väldigt stolta över det. Jag som biskop känner att vi är en folkkyrka. Vi frågar inte någon som kommer till kyrkan eller församlingen, vad tror du egentligen eller vad kan du? Utan, wow! Härligt, välkommen hit att ta del av det här, om du nu vill, om det är en konsert eller en sopplunch eller ett kyrkkaffe eller vad du nu är så att säga. Så att använd din kyrka, det är din kyrka, det skulle jag säga till lyssnarna. Och till och med om du inte är med i Svenska kyrkan, du är ändå välkommen. Vi är en folkkyrka.
Och då blir ju motfrågan, varför ska jag vara med då? Alltså betala om jag ändå får dra med alla de här.
Ja, men därför att du ska bidra såklart. Vi bidrar till det gemensamma bästa.
Det är som att välja hur mycket man vill lägga i den här hoven. För det hade de när jag var liten, då gick man ut där.
Man går med hoven, som det heter fortfarande.
Hur gör man nu med hoven?
Ja, det är ett sätt att skapa förutsättningar för allt det viktiga som Svenska kyrkan gör och står för. Ja, idag är det ju mest swish så att säga.
Ja, just det,
jag var i en församling där satt alla på sina ljud i kollekten och så swishar man och så vet man klickar på det så det är lite klockljus där, så hade man klockkonsert så det var jättehäftigt liksom, så 150-200 personer klicka på sina Swish-grejer.
Nej, vad häftigt.
Det är som någon slags himmelsk körverk. Sådär.
Ja, vad roligt. Ja,
det... Så kan man göra.
Ja, vad kul. Ja. Ja, men sen är det också så att du har ju skrivit en bok.
Yes, den kom i mars.
Mm. Berätta.
Ja, nej, men den handlar om att vara människa och kyrka i klimatnödens tid. Jag känner ju en vånda över det som pågår med klimatkrisen och vår kollektiva liksom, oförmåga på något sätt att liksom, ta det på tillräckligt stort allvar. Och det var liksom den nöden eller våndan som fick mig att vilja skriva en bok om det här. Och i bokens andra hälft så beskriver jag 7 nycklar till liksom den omställning, till det ändrade sätt att tänka framförallt som vi behöver i vår tid. Och den är ju skriven utifrån min kristna övertygelse, men de här nycklarna är liksom allmänmänskliga och har egentligen med våra liv att göra. Det här med psykisk ohälsa som vi pratat om, klimatkrisen. Att så många människor tycker att livet känns meningslöst tydligen, enligt den här senaste undersökningen som vi nämnde. Jag tror att vi har väldigt goda förutsättningar att liksom ta oss vidare från detta. Men vi behöver ställa om vårt sätt att tänka. Och det försöker jag beskriva här. 7 nycklar till ett ändrat sätt att tänka. Mm. En slags mindshift helt enkelt.
Mm. Vad heter boken?
Gud såg att det var gott.
Gud såg att det var gott. Mm. Och den finns då både i fysisk form. Finns den också digitalt?
Nej, inte hela boken. Det finns, man kan läsa på YouTube och Vimeo, kan man söka på föreläsningar där jag har den.
Det var kul.
Men det är roligt det här, det är så typiskt, man ser den här transformationen i kyrkan, att tidigare skulle man kan tänka, nej men vi i kyrkan, vi håller på med trosfrågor, det där som händer ute som ekonomi eller politik eller klimat, det ska inte vi engagera oss i, vi har liksom vårat hörn här, men då är det ju ändå coolt att man kan ta in, det här är liksom ditt och liksom Svenska kyrkans perspektiv på en otrolig kris som vi står inför. Ja. Det är ganska ballt att man inte backar för det och säger så här, det där får Miljöpartiet ha. Vi ska fortsätta prata om dop här borta. Liksom.
Ja. Och det beror på att klimatkrisen i grunden också är en andlig och existentiell kris för oss människor. Att det rör liksom vid våra djupaste värderingar. Mm. Vad är livet värt att leva? Vad är ett gott liv egentligen? Mm. Vad är det att vara rik? Mm. Vad lycklig? Vad är det liksom? Mm. Så att klimatkrisen är liksom också en andlig och existentiell kris för oss.
Ah, spännande.
Nej, det blir en promenad upp till Sofia ikväll, känner jag.
Mysigt. Ja. Du får rapportera nästa vecka och se hur det var.
Det är en fin kyrka.
Ja, det är verkligen fint. Du ska få ett bildbevis ikväll.
Härligt. Du, tack så mycket för att du kom hit.
Tack.
Kul att få prata, liksom, prata om kyrkan. Det har vi haft på listan länge. Det skulle vara roligt. Så det var jätteroligt att det blev om.
Ja, det känns verkligen jättebra. Jag tror att man har gjort ett väldigt bra val, någon som har nominerat dig. Det känns genuint.
Tack ska du ha.
Tack.
Tack båda.
Podplay.